Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallå i stugan och varmt välkomna till avsnitt 55 av Sköterskepodden.
Hej Majson!
Tjena!
Alltså tänk att vi har Majis här idag.
Jag vet.
Det är så mysigt så. Ja. Det ska bli jättekul.
Så kul. Och för er som inte vet vem Maja är, så är Maja...
Vet inte alla det, tänker jag.
Jo, det vet alla. Alla vet det.
På stan.
Ja, det kanske alla vet. Men Maja i alla fall gick i samma klass som oss.
Ja.
Så det här är ju så här reunion.
Precis. Och jag var ändå med en tidning faktiskt i höstas, tror jag att det var.
Ja, just det.
Om sjuksköterskor, så är lite känd tror jag. Från det kanske.
Storhet. Får du gå på röda mattan.
Exakt, exakt.
Hon har alltid solglasögon inomhus sen dess.
Precis. Men det är sant, jag fick faktiskt den där tidningen i min brevlåda. Mm. Du messade ju mig bara, kolla sida nummer 7. Mm. Ja.
Precis.
Jag skickade bilden till mamma, skitstolt. Jag bara, kolla Maja med tidningen.
Varför vet inte jag det här?
Jag vet inte, för jag glömde skvallra till dig.
Ja.
Mm.
Ah, ja.
Ja. Okej, men Maja, efter skolan då, vad hände med dig då?
Ja, vad hände? Jag blev färdig där tillsammans med er, som tur var. Det var lite,
lite riskigt,
precis. Det var lite på håret där. Och sen började jag jobba på en neurologisk avdelning här i Stockholm. Och där har jag varit sedan dess.
Det är stort.
Det är sjukt.
Ja, det är länge nu alltså. Det är det.
Du är nog fan den enda av våra klassisar som jag vet som är kvar på samma ställe.
Ja.
Tre, alltså som jag har jobbat i tre, det är ju snart 3 år nästa månad.
Ja, exakt. Så det är ganska länge.
Ja.
Det känns jättekonstigt. Det har gått snabbt.
Man borde få guldklocka efter
exakt,
två,
ja. Men det är väl 50 år va, tror jag, inom landstinget.
Ja, det är bara kämpa på.
Men, och det var så roligt, jag satt och var, inte moderat, vad säger man när man blir utfrågad? Jag deltog i ett seminarium idag och då var det i alla fall någon i gruppen, så här, de skulle fråga mig frågor som bara... Ja, men du är ju erfaren sjuksköterska nu med 3 år i bagaget.
Det är alltså
men det
så,
är
de,
så ja.
Det är så de värdesätter.
Och jag vet också, när man precis började jobba som sjuksköterska, då var ju en 3 år, alltså lång erfarenhet, det var ju jättemycket.
Ja, liksom. Då tyckte man ju att någon hade
kom
jobbat
man uppnå innan. Det ens, tänkte man.
Ja. Så började, ja. Men nu är vi här.
Nu är vi här.
Gamla i gamet, ja. Så att säga.
Precis.
Med hatten i behåll. Säger man så?
Jag vet inte.
Nej, okej. Okay. Men okej, okay, Maja, du började på R... Vad heter den?
R19.
R19.
Heter den? Ja.
Kommer den byta namn nu när ni flyttar till Nya Karolinska?
Ja, det kommer den göra.
Ja, vad ska ni heta då? Tema neurologi.
Ja, men något sånt där. Och sen kommer den heta B1111.
Aha, okej.
Neuro 2.
Ja, för att den där vi skickar patienter, den heter ju C12:27.
Exakt, och då är det typ byggnaden som är aha. ABC och så vidare.
Men det tycker jag ändå är bra. Det finns ju någon typ av logik, det är bara att vi inte har fattat den.
Absolut, och tanken är ju också att patienterna ska ha lättare att hitta. Alltså när de kommer in i byggnaden.
Ja.
Det är på något sätt så, ja jag vet.
När flyttar ni?
Vi flyttar i oktober, så det är väldigt snart.
Mm.
Så det är mycket förberedelse nu som måste göras inför flytten. Ja, men det ska bli jättekul och väldigt fräscht.
Mm.
Vi har inte den fräschaste avdelningen, om man säger så.
Nej, ni har inte. Jag har inte varit. Vi borde ju åka och askultera på varandras avdelningar.
Jag har varit en gång på Karolinska och hälsade på. Eller jag har ju varit flera gånger, men på gamla.
Nya det var.
Nej, på gamla. Alltså, ja, det gamla.
Det
var.
Det
var ju skitskruttigt. Den avdelningen jag var och hälsade på.
Ja, ja.
Det var skrutterande Danderyd faktiskt.
Ja.
Men det kanske
ja, det på. Vet jag inte riktigt.
Det beror på. Det är ju lite olika vilken avdelning
vilken
man,
ordning man är på. Ja, okej. Okay. Ja, men det blir ju trevligt med en flytt och så. Men kan du inte berätta lite så här, vad gör man på ditt jobb? Vad är liksom neurologi? Det är ju superspännande
och mega komplicerat.
Ja.
Vi har en väldigt blandad patientgrupp. Vi har alla sjukdomar i hjärnan kan man säga, förutom strokepatienter som inte ligger hos oss. Och det är det som ni är vana mest vid. Så vi tar emot patienter som har ALS, hjärntumörer, epilepsi, Parkinson, det kan vara huvudvärkspatienter, MS och olika former av utredningar kan man säga.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt, väldigt blandat och där också, alltså där är det också väldigt spännande.
Mm.
Man vet aldrig liksom hur lång eller kort utredningen ska gå om man säger så. Det kan ta veckor eller det kan ta dagar innan man får reda på vad som är fel.
Alltså ursäkta, men hur kom det sig från första början att du sökte på neuro? Det här kommer inte jag ihåg. Mm.
Nej, inte jag heller knappt. Nej, men det blev så bara. Vi hade inte haft någon neurologisk alltså undervisning alls i skolan egentligen. Nej. Förutom lite stroke. Och sen så sökte vi lite olika avdelningar för jag visste inte var jag ville jobba. Och sen hamnade jag då på den här avdelningen och blev snabbt intresserad. Och valde därför att ta jobbet. För jag tyckte det kändes mest spännande just
då. Men vadå hamnade?
Ja, men jag sökte, man hade lite intervju där och lite här och lite där. Ja. Ja.
Men för grejen att jag, när jag började på stroke, när jag jobbade då i köket, då hade vi, halva avdelningen var neuropatienter och halva avdelningen var strokepatienter.
Mm.
Och sen så valde man att liksom splitta. Jag tror att det är många län som har de här i samma, alltså samma vård.
Mm.
Att de räknar antingen stroke som neurologi, alltså neurologen liksom.
Ja, absolut. Mm.
Men i Stockholm är det väl så pass stort antar jag, så att det inte går kanske.
Mm. Ja, men precis. Men...
Och det är ju ganska krävande. Jag kan säga stroke i sig är ju mycket med alla alltså så här, trombolys och allt det där grejset som...
Men jag minns ju de här Guillain-Barré-patienterna. Har ni mycket sådana?
Ja, men ibland, det händer.
De kom och de hade sådana Privigen-schema, eller vad heter
precis.
Det?
Privigen,
och, och alla, och då var inte jag sjuksköterska. Alla sköterskor bara, åh fy fan, nej, nu fick jag en så här, nu fick jag sånt där jävla Privigen-schema igen, fan
men
också.
Nej, du tänker på alltså, Guillain-Barré-schema, liksom. Man ska göra alltså, olika kontroller. Ja, men det är Privigen, precis. Men det är ju det mest tacksamma droppet, för det behöver man ju inte blanda.
Men det var ju
upp då och så ger man patienten.
Det är ju svinmäckigt att ge. Man skulle väl ha olika takt.
Ja, det är hastigheten på... man ska öka. Ja,
men
exakt.
Också de där Guillain-Barré-schemarna var ju svinjobbiga.
Ja.
Och man fattade ju typ inte. Dels var man tvungen att leta upp en sån där peff.
Ja, och ska man blåsa upp kinderna och...
Ja, och kolla om axlarna kan lyfta sig från underlaget. Och man har typ ingen aning vad, man bara får ett papper och man vet inte varför man gör de här
och sen, grejerna. Och så får ju patienten olika poäng. Och en av dem handlar ju om alltså medvetandegrad. Och då är liksom det lägsta poänget är död. Liksom på pappret.
Det är ju helt sjukt.
Det är ganska roligt.
Ja. Men då skulle man kunna använda, bara, nu ska jag göra ett Guillain-Barré-schema här. Patienten är död sedan 5 timmar tillbaka. Men jag ska ändå undersöka hur
precis,
det är fatt.
Peffa.
Ja, du blåsa här? Precis. Nej, det gick inte. Jag har medvetandegrad. Okej, den var död.
Men då var det någon läkare som sa till mig någon gång som jag bara sa, jag vet inte ens vad jag ska göra med det här schemat eftersom vi var liksom strokeavdelning och man hade ju inte de där så ofta. Då sa hon så här, kolla så att de kan andas bara, det är det som är det viktiga.
Ja, men lite så här också att man kan använda sin kliniska blick. Alltså vi springer runt där med Paris-scheman och med Guillain-Barré-schema och så här. Det är ju ingen rutin att använda en klinisk blick, men ofta om man är deltar i omvården så kan man ju faktiskt upptäcka grejer som man kanske inte hade upptäckt när man gjorde något jävla schema egentligen. Mm.
Och om patienten är så uppegående och typ går ner till Pressbyrån och köper en tidning, då kan man utgå från att
det är noll på schemat.
Ja, exakt.
Ja. Men okej, vilken tycker du är den mest... Alltså för jag kommer ihåg från neurotiden, nu pratar jag bara om min egen erfarenhet, men att det var mycket... historier som ändå berör den. Att det är mycket yngre människor och så tragiska historier. Känner du igen
absolut.
Det? Eller har jag tagit det ifrån?
Nej, men absolut. Det är ganska mycket sånt.
Hur copar man liksom
med det? Och
det
är ganska jobbigt. Ja, man gör väl inte det egentligen, tänker jag.
Nej
men det jag har tyckt att det har varit jättejobbigt. Och det har också blivit värre nu senaste tiden.
Mm.
Alltså senaste året, senaste 2 åren sådär. Mm. För i början var man så himla fokuserad bara på att lära sig allting. Mm. Och man skulle liksom vet hur man blandade vissa dropp eller vad vissa läkemedel var för sorts med läkemedel eller bara hur man hanterade en patient. Så nu senaste tiden som sagt har det blivit mycket värre. Så man, ja.
Varför det? För att du tänker mer på patient, alltså du har inte så precis fullt upp med allt
man kan
andra.
Mer, exakt, man har mer fokus på faktiskt patienterna och anhöriga på ett annat sätt kanske. Mm. Och det är tufft, det är det.
För de här neurologiska sjukdomarna, många kan väl så här, gå väldigt, alltså fortskrida, alltså det går väldigt fort.
Mm. Verkligen.
Är väl i alla fall min erfarenhet av det här. Alltså bara en Guillain-Barré-patient, den kan ju gå ena dagen kanske och sen nästa dag så...
Ja.
Jag vet inte riktigt. Visst är det så att man kan bli frisk från det?
Ja, precis. Ja.
Men alla blir inte det, eller hur är det?
Finns det olika typer?
Ja, det finns ju också en kronisk variant och då
den är ju inte
måste man kanske bli behandlad under hela livet, men, men samtidigt att man kanske ändå har den under kontroll. Mm. Det är väl jätteblandat. Alltså jag har ju träffat ganska många olika typer av patienter med det.
Mm. Ja, men det är... Vi hade ju ofta, när vi jobbade på stroke, så hade man ju ofta på somrarna neurologpatienter, för att de stängde väl ner platser på neurologen och hade inte... Och det är ju verkligen en speciell patientkategori liksom. Mm. Mm. Det är ganska, annars är det ju rätt. Jag vet inte.
Men jag tror att du vill, alltså det du vill säga kanske är att de är ganska krävande för att de är ganska vana många med att ha personlig assistans 24 timmar om dygnet. Så att de är ju liksom vana vid att få, och det är ju inte att vi inte har så här, vill hjälpa till, men man har ju inte, man räcker ju inte till om man har 6 patienter som alla behöver ens uppmärksamhet hela tiden för att de är vana att ha dubbel assistans 24 timmar om dygnet. Då blir man ju rätt så här hjälplös.
Mm. Och det tycker jag är en av de jobbigaste alltså grejerna med vårt yrke. Ja. Att känna sig otillräcklig. Ja. För det är ganska ofta man känner så.
Men brukar era att patienter ha sina personliga assistenter med sig?
Mm, ibland har de det.
För där tycker jag också att det är lite så här varierande kvalitet liksom.
Absolut. På hur, absolut, det är det verkligen.
Hur man vill, huruvida man vill ens lämna vården i deras händer eller inte.
Och vissa är helt fantastiska, medan vissa kanske inte.
Ja, men alltså jag har träffat folk mycket som jag bara säger, gud, kan inte du bara ta hand om mig dagarna igen istället? Och sen har man träffat folk som man bara, men gud, hur är det här ens möjligt att det får vara så här?
Som gillar sina telefoner för mycket.
Ja, som så här, skiter i att ta hand om patienterna.
Ja, verkligen. Ja, men så är det hos oss också, absolut.
Och om du tänker på så här, vilken är den egentligen vanligaste, kan man säga så, vanligaste diagnosen?
Ja, men det är väl framförallt de här alltså, vanligare sjukdomarna. Ja, men hjärntumör, patienterna, MS, epilepsi, Parkinson.
Mm.
Det är de vanligaste hos oss. Men som sagt, sen kommer det in ganska många som utreds för olika neurologiska symptom. Och det kan ju tyda på lite allt möjligt, så.
Mm. Är de ofta inneliggande då under hela sin...
Mm, ibland är de det.
Ja.
Beroende på hur de mår förstås. Ja. Mm. Så det är ju väldigt olika.
Men och de här... Det här minns jag att du berättade för mig för några år sedan. Att ni har de här inneliggande EEG...
Mm.
Kan du berätta lite om det? Om epilepsi, liksom utredningen?
Ja, nej men precis. Nej, men det är nog lite speciellt för vår avdelning. Jag tror. Men vi har ett särskilt rum där man som patient med epilepsi får komma in till oss elektivt då. Alltså planerad inläggning. Och där får man bli uppkopplad med elektroder liksom, mot huvudet, mot hjärnan. Och sen registreras det här. Så om patienten till exempel får ett krampanfall så kan man se på då ett EEG var krampanfallet startar i hjärnan, kan man säga.
Det är, och, det är som ett EKG fast på hjärnan.
Ja, ja. Exakt. Och ja, men i bästa fall så kan ju det opereras.
Så att man kan liksom bli fri från sin epilepsi?
Ja,
vad gör man då? Opererar man bort en del av hjärnan?
Det, jag vet faktiskt inte det. För det har inte hänt.
Nej, okej. Okay. Och det här är väl ganska, det är väl ganska få patienter? Eller är det lång kö?
Ja, precis. Ja, men det är ganska lång kö där. Och så är det en åt gången. Och de kan ju ligga upp till 2 veckor.
Ja, det är helt, alltså, fattar du vad tråkigt att ligga i den där sängen? Ja. Dag ut och dag in.
Ja. Nej, det kan inte
lider de?
Ibland, ja. Ganska ofta i och för sig, tror jag, mest väl. Ja, nej, det är nog inte kul.
Om någon lyssnar TV, som har legat i den här.
Det finns DVD-filmer, det finns alla, hela Beck-serien.
DVD-filmer, vi pratade faktiskt om det här en dag. Var det inte du och jag som bara, vem fan har ens en DVD-spelare ens nu för tiden?
Nej, jag har inte.
Nej. Nej, men för, och också att man kanske vill då provocera fram de här krampanfallen.
Exakt, precis. Och det gör vi ibland på lite olika sätt. Vi har en, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är någon slags så här blinkande lampa. Vad heter den?
Och man kan alltså få ett epilepsianfall av blinkande ljus. Jag trodde det var myt.
Ja, faktiskt.
Vet när man var på disco när man var liten. När
ja, men precis.
Ah, man kan få man EP av stroboskopet.
Stroboskop.
Det är så heter
det. Vet du det?
Ja, jag vet.
Jävla rivdrottningen här alltså.
Ja, jag gillar ju
det. Ja, ni har ett stroboskop.
Ja, vi har. Jag tror att det heter så. Någon blinkande grej som också.
Och sen håller ni dem vakna.
Sen håller de vakna, precis. Så de får sova bara några få timmar varje natt. Ibland ingenting alls.
Ja, fy fan, jag hade ju bara, ni kan dra åt helvete. Mm.
Så det är, vi finner lite olika sätt. Mm. Men problemet är med de här patienterna att de kanske oftast får krampanfall i stressade situationer. Så till exempel när de är på väg till jobbet.
Mm.
Eller liksom är på väg någonstans.
Mm.
Och här är de inte på väg någonstans. Nej,
de ligger där
de
stadigt.
Är så jävla
alltså som mest i toaletten. Liksom.
Ja.
Så det,
men finns det ingen som säger, för vi har ju... i motsvarigheten till så här hjärtgrej, alltså patienter som till exempel svimmar och man inte hittar någon anledning, då har man en sån här loop recorder, alltså att man kan operera in en liten pryl.
Ja, exakt, man borde ju kunna ha den med sig.
Fast det kanske är en liten mössa att gå runt med värsta elektroderna på hjärnan.
Och vad ska
jag tänker att det spelar in sig i vardagslivet liksom,
för
att det är väl kanske som du säger. Det är kanske då som de flesta anfallen sker, inte när man absolut. Ligger i ett så här konstlat
nej. Precis.
Konstlat, vad heter det?
När nej. Alla som mest vill att det ska ske så sker det inte.
Ja, men precis. Mm. Det är väl lite så här också lagen om allts jävlighet.
Ja.
När man vill att någonting ska hända, då händer det aldrig.
Precis. Och det är det som är väldigt ofta är problemet tyvärr.
Ja, okej. Okay. Men kan man inte stressa dem på något sätt då?
Ja, alltså
ber dem utföra svåra uppgifter under tidspress.
Ja, men alltså, ja, nu när du säger det så jag för mig någon gång att vi hade i alla fall någon slags så här motionscykel. Eller så har jag drömt att det.
Alltså, vilken inte. Mardröm. Bara kolla på Beck-filmer och cykla motionscykel i två veckor. Och
inte sova.
Nej, fy fan. Ja, helt sjukt. Men jag tänker också så här att brist på sömn måste ju kunna framkalla ett EP-anfall.
Exakt, men det är ju nog kanske det vanligaste, en av de vanligaste anledningarna till att det faktiskt framkallas.
Men okej, och det har inte hänt någon gång under din tid där att ni faktiskt har kommit på att så här, den, i den här delen av hjärnan börjar.
Alltså problemet är så att vi följer inte upp dem så mycket när de väl har varit hos oss.
Aha,
och sen då går de till tar väl de som eventuellt ska opereras, de tar sig över till neurokirurgin. Alltså
okay.
Efter utskrivning. Så...
Ni får inte se dem. Det är lite tråkigt, tänker jag. Man vill ju gärna följa med i hela
vårdkedjan. Absolut, ja, för det är ju fantastiskt.
Mm. Ja.
Ja, om det skulle vara så att det funkar. Att...
ja. Det är framförallt för, och just för alltså de personerna som har så mycket grannmals. Jag har en kusin som har jättemycket EP och han kan ju du vet få alltså sån här, han kan få flera och han har ju till slut liksom, men han har knappt någon närminne kvar liksom.
Nej,
för att han har fått så mycket grannmals, så att det är
Nej, det är jättetråkigt.
It's not pretty. Ja, men vad skönt om man kan komma på någon lösning för det här i framtiden, tycker jag. För det är ju för alla inblandade väldigt obehagligt med EP. Alltså framförallt för den som drabbas, men också för omgivningen.
Ja,
alltså jag har
om man
flera
har små
gånger.
Barn och,
ja, men precis. Att man kanske inte vågar vara ensam med sina barn.
Nej, precis. Nej, det är fruktansvärt.
Ja. Du har pluggat en neurologikurs.
Ja, men det har jag. Precis. Ja,
gällande
allmän neuro. Alltså,
gällande allt det som jag har. Men och var den bekostad på arbets...
Ja, det var den. Precis. Ja. Så jag läste, jag gick en kurs en gång i veckan under förra våren.
Mm.
Som slutade med att man fick skriva en uppsats.
Mm.
Och då valde jag att skriva en uppsats om ALS.
Mm.
Som är väl den kanske sjukdomen som jag finner mest intressant egentligen. Mm. För att den är komplicerad och är liksom väldigt tragisk sjukdom.
Mm.
Så det var jättekul. Det var det.
Att skriva uppsats.
att plugga. Plugga lite.
Ja. Men tycker du att det var, alltså, var det någonting som din chef föreslog?
Ja, nu? Precis. Det är några personer varje år som får plugga den då.
Ja.
Så då var det min tur.
Mm.
Och det var roligt.
Mm.
Man saknar lite att plugga. Det var ju rätt mysigt liksom.
Alltså tala för dig själv.
Ja, okej, beroende på vilken kurs.
Nej, men jag skulle nog kunna tänka mig alltså, alltså när man jobbar med det så
ja, men då går det ju också roligt. Som vi har pratat tusen gånger om, att de här stora kurserna vi läste, medicinska sjukdomar, man skulle vilja göra om allt, för man fattade ju ingenting då. Man var ju helt jävla nollställd och korvstoppad liksom.
Ja, verkligen. Det var liksom för mycket på samma gång.
Och nu kan ju allting, du sätta allting i sammanhang.
Exakt,
så, okay, nu läser jag MALS. Okej, okay, men jag har den här patienten nu, så att du ändå kan se så här, ungefär så här. Då kan man ändå relatera.
Ja, man har det framför sig, exakt. Ja, men det är stor skillnad.
Men kan du inte berätta lite mer om det här med ALS? För det tycker jag är också så här. Det är ju en sjukdom som berör väldigt mycket. Och jag tror att jag kanske träffat två eller tre patienter i hela mitt liv som har haft ALS.
Mm. Men ändå är det ganska många också, tror jag, även folk som inte jobbar inom vården, som vet vad ALS är.
Ja, och framförallt kanske med...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ice Bucket Challenge, eller? Stephen Hawking.
Ja,
eller,
precis. Ja, precis. Så, jag bara, gud, vad fan heter han?
Ice exakt. Bucket, var det för ALS?
Ja, men det var någon, ja, precis.
Ja, det visste
jag. Det var för något år sedan, eller vad det var.
Det var ju fler än ett år sedan, men...
Kanske.
Men Stephen Hawking.
Precis.
Och han hade väl någon rare typ av ALS, eftersom han levde så länge med det.
Exakt. Så nu har man ju till och med börjat diskutera om han verkligen hade ALS eller om det var någonting annat.
Man bara, gud, låt honom vila i frid.
Man bara, just det, han har ju inte dött på länge. Men de kom inte på att börja diskutera det förrän han dog.
Nej, nej. Exakt.
Han kunde ju ha funderat på det tidigare.
Vad tror du själv då? Din personliga åsikt?
Nej, men jag har ingen aning. Men jag tror också att i många fall, alltså... för patienter som har ALS, om man får liksom andningshjälp, till exempel en, alltså en trakeostomi eller så, så kanske man ändå kan leva.
Ja, men precis, för det är väl det.
Liv.
Kan du inte bara berätta lite så här, lite snabbt, vad är det som händer?
Ja, nej, men det leder ju till att nerver skadas och dör helt enkelt, så att signalerna mellan nerver och muskler fungerar inte, vilket gör att musklerna försvagas och slutligen förtvinar.
Och det är väl ungefär samma sak i MS, fast inte lika allvarligt. Men jag tror att det är något sånt där med synapserna blir långsammare när man har MS.
Det har väl något med det här myelinet.
Ja, precis. Men i ALS kanske det är mer aggressiv. Nu spekulerar jag bara. Men jag tror att jag har för mig att man läste det här någon gång i skolan. Ja, fortsätt.
Ja, och det finns ju ganska många olika typer, som sagt. Så vissa typer av ALS drabbar ju endast kanske svalg, talförmåga. Och
vadå, så stannar det där liksom?
Det kan spridas vidare också, men ibland en patient kan ju till exempel ha väldigt svårt att, alltså, kan inte svälja, kan inte tala, men kan fortfarande vara uppe och gå. Till exempel.
Är en, varför får man ALS då? Är det genetiskt eller är det...
Alltså det finns en liten procent, jag tror att det är 5-10% är ju just ärftligt. Och i andra fall så är det ju orsaken fortfarande oklar. Men det pågår liksom ändå lite forskning kring varför man får denna sjukdom. Och det kan ju vara olika liksom gener och sådär. Jag kan inte namnet på dem. Men sen har man också diskuterat vissa liksom riskfaktorer.
Ja,
som typ lågt BMI, hög intensiv träning till exempel. För det har visat sig att många
lågt BMI
maratonlöpare har drabbats av ALS till exempel.
Mm-hmm.
Men sen vet man inte heller om det har någon koppling. Men det är ju bara
folk som har den genen kanske också är fett bra på att springa.
Kanske.
Men också så här, för jag tycker inte att det är så ovanligt. Jag tycker man hör om folk lite titt som tätt som så här har fått ALS. Det är inte, alltså, det är inte, i min värld är inte det så ovanligt.
Nej, men inte i min heller. Men det är ju väldigt ovanligt.
Du jobbar
ovanligt.
Ju med det. Nej, men jag tänker mer så här, umgänges med, alltså så här.
Jag
alltså,
vet det, ingen. Jag vet bara hon på Rapport.
Ja, typ. Ro utan åror. Ja. Karin.
Ulla Karin.
Mm. Nej, men nu, alltså, inte bara så, men han, Steve Hawkins då. Mm. Sen så har jag mött det på flera praktikplatser. Jag har mött det på stroke. Nu kanske det är för att det är neuro så att det liksom hänger ihop. Men sen hade vi en gammal klasskompis vars morfar eller farfar eller mormor, jag kommer inte ihåg vad det var, men som fick det. Jag ska inte säga hennes namn, men alltså jag tycker ändå att man hör det lite lite då och då.
Mm.
Det är den enda patienten som jag har börjat, som jag inte kunde hålla mig från att börja gråta en gång. Såna. Det var en gubbe som fick ALS och det gick jättefort liksom. Han var ju rätt gammal så att, och det var ganska snabbt förlopp, men ja, nej, det var enda gången så här, som jag var tvungen att så här, nej, nu måste jag gå och göra en annan sak för att jag inte kunde hålla tårarna tillbaka liksom.
Tycker ni, där måste jag fråga, när vi pratar om så här med tårar, tycker ni att det är okej att gråta med en patient eller liksom när en patient dör framför anhöriga?
Det här är ju så svårt.
Ja,
jag tror inte
att,
jag tror inte att det finns en universal, jag tror att det har nog att göra med vad man, dels vad man har för relation med patienten och dels vad man har för relation med anhöriga och vad anhöriga är för typ. Jag tror att om jag, alltså bara så här, att man går till sig själv, allting funkar ju inte, alla är ju inte som jag tyvärr, men
fan vad livet vore lätt då.
Nej, men jag skulle nog kunna tycka att det var fint, alltså så här, och då menar vi inte börja fulgråta och bryta ihop liksom. Så här, gråter högt av alla.
Nej, men torka en liten tår och så där.
Ja, men om någon jag kände som gick bort och liksom om någon i personalen som då såklart skulle ha en relation, det är ju weird om det är någon som inte ens känner.
Jag går inte,
men jag skulle inte tycka att det var så här. Fönster du här och grinar. Samtidigt som jag kan känna så här, det är inte min rätt att börja gråta. Alltså så här,
nej,
det är inte
är
så att jag kommer sakna patienten. Eller liksom, det är tråkigt när folk dör alltid. Men
jag tänker att det kanske blir annorlunda för Maja där. För att ni har längre vårdtider förmodligen än vad vi har.
Ja, ibland. Ja.
Om man liksom har varit, nej, jag vet inte, kan de ligga i en månad vissa?
Alltså det är så blandat. Det kan vara från en dag till två månader är nog det mesta som jag står på.
Ja, men har man haft en patient i två månader, då tycker jag typ att det inte är konstigt om man har liksom bildat ett band.
Mm. Ja. Nej, men
precis.
Nej, alltså det är oundvikligt nästan. Men jag brukar nog oftast, om jag gråter så går jag oftast undan.
Ja, precis. För att man
och går och ställer mig ett annat rum.
Det känns typ som att man snor någon annans sorg.
Ja, men exakt. Ja, det är det. Som är,
men det är en svår fråga. Det var det jag ville veta.
Verkligen.
Ja, men det finns väl inget ja eller nej. Eller det finns väl inget rätt eller fel. Utan det beror sig väl på dels vem man är som person och dels vem man, alltså, jag kan tänka mig att vissa personer skulle jag lacka på om de började grina, men inte andra.
Ja.
Eller?
Vad gör du här inne? Men och apropå det här med att bilda liksom relation, alltså om man har som du kanske jobbat med någon i två månader, känns inte det extra så här tufft, eller är det hur lär man sig att hantera det, tänker jag. Alltså vi hade ju också såna patienter ibland på stroken, men jag tyckte alltid att det var extra jobbigt.
Mm. Och det alltså nu är det inte så ofta vi kanske har någon som ligger i två månader, men jag tycker alltså vissa patienter kommer man bara närmare än andra, och det är ju rätt naturligt, såklart. Så jag kan egentligen tycka att det är ganska tufft, även fast jag har vårdat personen i fråga i tre dagar eller i tre veckor. Egentligen. Men,
Hur ser det ut som sjuksköterska? Har ni mycket liksom del i omvårdnaden? Hur ser liksom en normal dag ut för dig?
Jo, men det har man ju. Absolut. Många av våra patienter kräver ju också ofta två personer hjälpa patienten med omvårdnad och att komma upp i rullstol eller duscha eller vad det nu kan tänkas vara. Så en vanlig dag, det är ganska mycket läkemedel för vissa patienter.
Mm.
Och ibland händer det att de har en PEG i magen, och då måste man ju krossa och hålla på. medicinerna. Eller så har de en nasogastrisk sond. Eller så har de olika typer av infarter. Och man måste blanda dropp. Medan andra har inte så mycket läkemedel alls. Det är jätteblandat. Men det är ganska mycket fokus på det på månaderna. Och sen är det alltså mestadels liksom mobilisering och personlig hygien och vad du kan tänkas vara.
Har ni parvård?
Ja, ja, precis.
Så du, hinner du, känner du att du hinner hjälpa till i omvården?
Ibland och ibland inte.
Ja.
Det är jätteolika.
Ja. Hur många patienter har ni per sköterska?
Alltså vi har 17 patienter totalt och det är 3 vårdlag.
17 delat på 3, det går inte.
Det blir någonting.
Det blir jämnt.
6 eller 5 tror jag patienter per grupp.
Ja. En har hand om benet.
På patient nummer 17. Ja, precis. Gud vad kul det var att du sa det.
Jag vet.
Ja, nej, men okej, okay, då är det ungefär som... Och det kan jag också tycka är så jävla orimligt egentligen.
Ja.
Alltså att ni har... 5 eller säger att du har 6 patienter. Vi har ju 6 patienter och de flesta av våra patienter är uppegående och sköter sig själva.
Ja, det är
liksom.
Sjukt alltså.
En orimlig arbetsbelastning.
Ja.
Mm.
Och det var exakt samma sak när vi hade, alltså när vi jobbade på stroken. Jag kan liksom inte förstå vem som sitter och bestämmer att det ska vara en sköterska på 6 patienter på neuro där alla har kanske PEG, sond, det är krossa läkemedel, helskötningar, behöver hjälp med allt, behöver hjälp med att äta, sitta, röra sig.
Ja, men de dagarna när man har det så, då är det ju tufft.
Ja.
Men sen en annan dag så kan jag ha 5 eller 6 uppegående patienter för att de är där för utredning och de kanske endast har symptom i form av huvudvärk eller synbortfall. Alltså det är så blandat från dag till dag. Så
men det är ju ändå skönt att det liksom finns någon typ av... Nej, men att vissa dagar att man får den där...
Lite andrum. Och,
ja,
men absolut. Nej, men så är det. Det är ju inte alltid tungt. Det är det inte. Men vissa dagar är inte kul.
Har ni också mycket Parkinson-patienter?
Mm, det har vi.
De tycker jag är lite knepiga alltså.
Ja, det är knepigt för att mediciner ska ges på exakt rätt tid.
Mm.
Och om man inte är ledig just den tiden när det ska ges.
Då går verkligen allt åt helskotta.
Ja.
Man tror ju typ att det där är lite så här... När man börjar så får man lär ju sig så här att det är jätteviktigt att man tar med tid. Eller så, rätt tid.
Mm.
Men... Man vet ju inte riktigt varför. Och det är ju mycket saker som man lär sig. Så här, det är skitviktigt att du ger det här precis i rätt tid.
Mm.
Och så är det inte så viktigt, visar det sig sen. Men just Parkinson-mediciner är ju... De blir ju... Det gör ju jättestor skillnad.
De blir stela på alltså ganska fort.
Ja, precis.
Men jag tycker också att många Parkinson-patienter som är liksom uppe och adekvata, de är ändå rätt på.
Mm,
de
precis.
Är ju inte
och det är ju bra.
På att, ja, det är bra att de fortsätter påminna oss. För att det är ju skitjobbigt att komma ihåg läkemedel klockan 6, klockan 10, klockan 12, klockan 14, klockan... Det blir mycket att hålla reda på. Alltså, det handlar inte om att man glömmer bort det, utan det är mer kanske du är upptagen just den minuten.
Ja.
Men så tycker jag, just med Parkinson-patienter, jag har nog svårt att hantera den här. De blir ju ofta liksom väldigt långsamma. Liksom.
Mm.
Och det kan vara svårt. Det kan vara svårt att fatta för att de kan ju många gånger vara liksom helt adekvata och liksom. Och då för mig och min hjärna är det så svårt. Och fatta att de blir långsamma av sjukdomen.
Mm.
Att man säger, men hallå, skynda på lite. Fast man...
Ja, och det är ju verkligen... Ja, jag tycker de är så här, många är väldigt gulliga liksom.
Mm.
Och det, man behöver ju verkligen ha tålamod och tid.
Ja. Det håller jag oftast inte. Jag har både dåligt tålamod och dåligt med tid. Oftast.
Ja, men då är det jobbigt om man är lite stressad.
Ja.
För man
känner
sig inte så...
av det.
Ja, men
man känner sig så jävla dålig då.
Det är ju jättehemskt, verkligen.
Men jag minns en Parkinson-patient som vi hade rätt nyligen som var så otroligt gullig och värsta snackpåsen. Alltså han ville liksom inget hellre än att snacka. Och du vet, man känns sig lite så här jäktad, man bara försöker backa ut ur rummet. Så här, men nej, det gick inte för att han ville bara prata liksom. Och så här, du vet, den här lilla, när de tippar lite på tå.
Mm.
De typ, vad heter det? Tippar på tå. Tippar på tå. Kan
tippa
du sjunga den?
Tippar på tå. Handlar det om en Parkinson-patient?
Men förstår ni vad jag menar? De kan ibland tippa lite så här, och fastna lite i rörelser.
Ja, så man får putta
lätt
på
att falla framåt och sådär också.
Och sen helt plötsligt vissa steg, nej men då flyter det bara på. Det är väldigt spännande hur det växlar.
Ja, men jag tror att det är där att det är så svårt att läsa, det blir så svårt att fatta liksom att Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker att det är knepigt.
Ja, det är knepigt. Mycket knepigt. Men och jag vill prata lite mer om de här ALS-patienterna. Vet du någon statistik på så här, hur många finns det i, eller så här, hur medelålder, vad är din generella uppfattning?
I Sverige så är det ju ungefär 200 personer
per år
som insjuknar varje år, men den siffran ökar ju lite hela tiden. Så nu vet jag faktiskt inte vad det ligger på.
För att det blir fler svenskar eller för att det blir vanligt?
Jag vet faktiskt inte.
Bättre på att diagnostisera kanske?
Ja, ja, kanske det.
Precis.
Eller mer maratonlöpare.
Så obehagligt att det är en epidemi.
Nej, men, ja, alltså det kanske inte ökar så kraftigt, men det kanske är lite mer än 200 per år i alla fall. Ja. Och medelåldern är väl typ 40-60 eller 45-65 eller något sånt där. Men det finns ju även folk, alltså människor i vår ålder som drabbas. Och det är ungt. Men det händer.
Ja. Usch, jag minns så jäkla väl en ung patient som vi hade som kom in med lite så här atypiska, ja men så här, du vet, lite domningar i benen och så här, lite försvagad i benen så här. Och bara, ja men han var typ i min ålder, i vår ålder säger man väl, vi är väl alla ungefär, ja, Karin är gammal, men ja,
Maja är ung, vi säger det.
Skitsamma, han var väl typ runt 25, 26, 27 års åldern just då. Och så fick man i alla fall på MR då, magnetkameran, veta att han hade MS. Och jag kommer aldrig glömma det där skriket som han bara vrålade ut från sitt, alltså från sal. Det bara så här, alltså det var som att hela hans liv ramlade samman liksom av chock. Och så här, MS i min värld är ju inte, alltså det finns ju bra medicinering mot det nu. Och det här var ju bara typ 1-2 år sedan. Tre år sedan då måste det vara. Men bara så här, det är ju så jävla extra mycket, alltså det är ju alltid sorgligt när någon blir sjuk, men extra mycket när någon är ung på något sätt, för att man kan associera mer till det själv.
Ja,
kanske.
Det kunde lika gärna varit jag.
Ja,
lite
det
sådär.
Kunde verkligen ha varit jag. Eller så här, det kan vara jag. Det är inte inget som säger att jag inte kommer bli sjuk.
Ja. Jo, men så är det väl alltid. Ju yngre, det är alltid hemskare. Ju yngre en person är, desto hemskare är det. Det är mycket hemskare när en bebis dör än när en gammal person dör.
Ja. Ja, men det blir...
Men för att det är onaturligt. Just... För att naturen är så att man ska dö när man är liksom... Eller naturen. Men när man är äldre åtminstone. Nu är det väl kanske inte så mycket naturen som gör att vi dör när vi är 80. Det är ju vi som har fixat.
Nej, men, hörni, jag måste bara säga en grej. Apropå det här med att man så här, dör när man är 80. Alltså att man blir äldre och äldre. Så fick jag höra av en kollega idag. Där man, du vet, i Kina. Eller Japan. Kina tror jag. Så har man ju hört att alltså de lever så jävla länge. Är det Kina eller Japan?
Det är Japan.
Japan, ja. Japaner lever så himla länge. Har ni också hört det? Att de blir mycket, mycket äldre än
det
vad
finns
vi...
en ö där de blir äldst i världen.
Ja, just det. Precis.
Men det är Japan i alla fall.
Och att det här har uppdagats nu i någon dokumentär. Att det här stämmer inte. Det är bara det att när de här personerna dör så skickar deras släktingar inte in något dödsbevis för att de vill ha pension. Så de här människorna lever egentligen inte, så det är falska.
På riktigt?
Ja, jag har inte sett någon evidens, men jag hörde att det var, alltså att du vet, ja men såhär, ja, tant Agda dog, men schysst, vi fortsätter på
så
hennes
de
pension.
De är bara snåla motherfuckers på den här ön.
Men jag vet inte om det stämmer, men hon hade hört det här, eller sett någon dokumentär om att den här siffran var, sen kanske det inte var alla, men att det var många som var felaktigt uppfattade liksom, att många ville bara fortsätta få ut pensionen, så att därför bara blev de 20 år äldre allihopa, fast som egentligen var stendöda för länge sedan.
Ja, det är intressant. Men det här får vi kolla upp.
Ja, vi ska absolut kolla upp det.
Vi kommer förmodligen inte säga till er hur det var, för det glömmer vi alltid bort, men vi kollar upp det.
Men ni kan googla själva.
Ja,
om exakt. Japan fusk pensionspeng.
Död
tidigt. Död tidigt. Och så här, som vi också började prata om i lunchrummet, så här, aha, men fan, någon gång måste man ju visa upp en kropp. Men då kanske man kör den här gamla fulingen så här, nej men farbror Arne, han blev senil och ramlade ner från en bro i sjön.
Men vadå, måste visa upp en kropp? Måste
farbror Arne från Japan?
Ja, men du måste... Så jag, nu är min farmor död, då vill väl någon kanske ta hand om den här kroppen. Du kan ju inte bara, okej, Karin dog. Hejdå, men det finns hon inte mer.
Det där är ju också att man får ta med sig, gud vad vi alltid hamnar från ämnet, mm. men att man får ta med sig en död kropp hem, vet ni det? Från sjukhuset. Mm. Om någon dör på sjukhuset, då kan man så här...
Vad ska du göra med den?
Nej, men inte vet jag. Om man vill ha någon slags vaka hemma, eller... Ja, man får det, alltså.
Ja, jag har inte sagt något.
Nej, men man får det. Men det jag undrar, det är sällan någon vill det. Jag har tänkt att jag vill skriva det som min sista önskan. Och, så, och vet ni hur länge man får
att du
ha...
vill bli medtagen hem?
Ja.
För en vaka, okej.
Okay. Mm. Bara mest för att jävlas.
Fast det kan jag också säga emot sig. För om man har lyssnat på det avsnittet där Malin och Sanna är och pratar om när, deras, när Malins pappa och Sannas man Roger dog, så sa ju de, då hade ju de ASIH.
Mm.
Och de sa ju själva att de hade nog haft Roger lite för länge hemma, för att det går ju fort
mm.
när det börjar, alltså det började ju lukta.
Ja, men jag vet, men man får enligt mm. lagen, får man, det finns ingen gräns på hur länge man får ha en död person hemma, utan det är tills det blir en okay. sanitär olägenhet.
Så men att inte har man typ ganska, en frysbox. Det blir det ju ganska fort.
Ja, ja, men inte om man lägger den i en frysbox. Men
jag. Varför pratar vi
om det? Nej, men det är bara lite... i teorin.
Ja, okej, okay. Maja, vad gör du mer på ditt jobb?
Ja, precis.
Ja, okay. Cut. Ja, fan, jävla nasty ja. Business.
Ja, men precis. Jag koordinerar mycket.
Mm.
Det gör jag.
Och där är eran koordinatortjänst är ju inte alls samma som våran koordinatortjänst. Hos oss svarar man ju bara i telefon och typ kanske kör till någon undersökning eller så.
Ja.
Men då har ni, ni är ju så jävla välbemannat. Ni har ju koordinator och sen har ni en receptionist.
Ja, precis. Så jag jobbar ganska nära vår receptionist. Mm. Annette, hej hej.
Hej Annette.
Hej Annette.
Ja, nej men vi, Annette är receptionist. Och elektiv samordnare heter det. Och jag är koordinator 50% av min tid som sjuksköterska. Och vi... ja, hon planerar in patienter helt enkelt elektivt till vår avdelning. Och så stämmer vi av, för det här kan ju vara patienten som kommer in för läkemedelsbehandlingar eller tapptest eller lumbalpunktioner eller utredningar. Ja.
Vad är det nu igen då?
Det är ju alltså att man patienten med hydrocefalus som kommer in till oss och så gör man en lumbalpunktion.
Det var förr i tiden kallades det för vattenskalle, eller hur?
Ja, exakt. Ah. Precis.
Men vad, kan man liksom gå hemma med vattenskalle och bara komma och tappas lite?
Ja, precis. Så testet egentligen innebär att man innan så träffar man sjukgymnast och arbetsterapeut. Och sen så gör man en lumbalpunktion och tömmer på lite likvar.
Alltså och sen, ett, man tar ryggmärgsvätska.
Precis, ryggmärgsvätska. Precis. Mm. Och sen ska man se om det blir någon förändring då i patientens gång eller minne eller vad det nu kan handla om.
Men man vet ju att man har hydrocefalus. Man vet, men precis, vad vill man veta med tapptestet?
Man vill veta om det blir bättre av att tappa ut. Och då om det blir bättre av att tappa ut vätska så får man ju ofta en shunt.
Just det, ja. Just det. Okej, okay, nu har vi rätt ut det här.
Så de kommer ju ofta in till oss,
ja.
De patienterna. Nej, men som koordinator så, men man, precis, man koordinerar lite mer det elektiva inflödet men också från akuten och mm. det handlar också väldigt mycket om eftervårdsplanering för våra patienter.
Mm.
För det, och det kan vara ganska komplicerat.
Ja, webcare, till stor del. Vårdplanering.
Ja, till stor del, men sen är det även sjuksköterskorna på ute i.
För det är ju fan det också. Bästa med att ha börjat jobba på hjärtkliniken, att vi har en vårdsamordnare.
Mm. Ja, men det är nog lite samma grej som jag då kanske.
Ja, men gud vad tråkigt att vara du alltså.
Nej, jag tycker det är jätteroligt
att sitta och prata med biståndshandläggare.
Ja, och man blir bättre och bättre varje gång, ja.
Men jag tycker att det känns det som kul. Ett evigt krig mot de här.
Ja, men ibland är det det,
ja.
Men ofta är det inte.
Det är som det. Så två olika läger, så biståndshandläggarna mot sköterskorna.
Mm. Vissa är ju bra, men många är ju, alltså ursäkta alla biståndshandläggare, det finns ju många bra såklart, ja. Men det känns ju lite som att det är ett speciellt släkte.
Mm.
Har inte ni träffat många konstiga biståndsbedömare?
Jo, typ 99%.
Eller vårdsamordnare eller vad. Nej, vad kan de heta? För ibland är det inte biståndsbedömare utan de kan heta något annat.
Vårdplanerare.
Också. Vårdplanerare.
Ja, exakt.
Mm. Mm.
Men okej, och ja. Så här, jag måste bara fråga också, för du har ju gått ner i tid.
Mm, precis.
Och kan du inte berätta lite det så här, efter 3 år?
Ja, nej men precis. Nej men jag valde att gå ner i tid i december förra året, så nu jobbar jag 80% istället för 100.
Mm.
Vilket är superskönt, så jag jobbar ungefär 3 eller 4 dagar i veckan. Och det är på grund av att jag började känna förra året att jag var ganska stressad och fick lite alla möjliga konstiga symptom i kroppen.
Mm.
mycket ischel och huvudvärk och typ domningar i mina händer och allt möjligt. Mm. Och var konstant trött. När jag åkte hem från jobbet kunde jag liksom somna på bussen. Jag orkade inte göra så mycket saker på kvällarna. Mm. Och jag kände inte att det var värt det riktigt.
Nej. Och är det inte helt jävla orimligt också att så här, vad var du då, 26?
Ja, precis. Jag är 26 år gammal. Och, ja.
Och att man ska behöva precis. Gå ner till 80% arbetstid för att orka jobbet som sjuksköterska.
Ja.
Alltså,
och sen, ja, precis.
Vi har väl alla känt den där nära väggen känslan.
Ja, jag det tror jag. Det i våras.
Ja, men jag hade det för 2 år sedan.
Ja.
Ja, men jag var exakt som du för, nej det måste vara mer, det var 3 år sedan.
Mm.
Typ ett halvår efter att jag började heltid som sjuksköterska.
Mm.
Då jag också bara så här, du vet, gick och bara, jag orkar, ingenting i min kropp rör sig. Jag bara helt slut. Jag typ
man glömmer
domningar, man glömmer saker. Jag typ gick hem och bara, hur kom jag hit?
Ja, ja, men mitt, det värsta, eller det läskigaste tycker jag var det här, den bomullskänslan liksom, runt hjärnan. Att man kunde aldrig tänka klart.
Mm.
Och det kändes som att man svävade lite om för marken.
Mm. Men det tycker jag var läskigast. Att gå
ja, absolut. Ja. Det hjälpte mig jättemycket. Jag känner mig både liksom mycket gladare och mycket positivare till jobbet.
Mm.
Plus som sagt att jag orkar göra mycket mer saker på fritiden.
Mm. Och det är också värt. Nej, men vi pratade ju lite om det i avsnittet med Anna Starbrink, att så här, min personliga åsikt är att jag skulle hellre jobba 80% för 100%, alltså 100% lön än att jobba 100% och få en ett lönepåslag. På intermediärfen.
Ja,
alltså det skulle vara mer värt för mig att jobba 80% tid för att, och då,
jag skulle helst
så här, ja, men ska vi ha, alltså, ska det verkligen behövas att man går ner i tid? Ja, men verkligheten ser ut så.
Ja.
Alltså, den gör det. Vi orkar ju inte.
Nej. Alltså, jag tror att problemet är att vara sjuksköterska jämfört med andra yrken. Att andra yrken inom reklambranschen eller media eller restaurang, alltså vad som helst, det är ju extremt stressigt. Men skillnaden är att som sjuksköterska eller undersköterska eller läkare eller vad som helst inom vården, då tror jag att det är den här stressen över att ha gjort ett misstag. Mm. Eller typ ångest över att ha gett ett fel läkemedel eller gjort på något fel sätt.
Mm.
Att det är fysisk, tynger den på ett helt annat sätt.
Fysisk, psykisk och emotionell stress på samma gång.
Precis. Och där är skillnaden. Och därför tror jag också att vi kanske behöver ganska mycket återhämtning.
Ja, men och just den här, så här ständiga kontakten med människor, som jag kan tänka att till exempel så här, socialarbetare har också lite samma. Att man hela tiden... Ja, men så här, är väldigt nära människor. Och så här, precis, och det där med ansvaret. Men det tar ju mycket av ens energi. Och...
Ja, men att ständigt vara, det sa faktiskt min psykoterapeut till mig häromdagen. Hon bara, så du kommer ju bli uppäten av din egen känsla till empati.
Mm.
Hon bara, så du är så empatisk mot andra människor.
Ja.
Och du tar in deras problem. Så till slut så blir man helt jävla uppkäkad. Mm.
Jag precis, det är ett, exakt. Och det sa också min när jag gick i terapi ett tag.
Det här med, gått i terapi.
Absolut, ja, det är Karin det bästa.
Häromdagen, jag bara, nu är det andra gången, Karin bara, fan jag vill också gå i terapi. Jag bara, ja, det är bara gå in med en strypsnara runt halsen. Och,
ja, men inte ens det. Jag tror att det är ett superbra sätt. Mm. Nej, men just att prata om det här, för jag har alltid haft en känsla att jag måste gå till jobbet och ge liksom 180% varje dag.
Mm.
Men så sa han det, att så här, men vad... Man behöver inte göra det. Vad är det för fel liksom att ge 50% en dag och sen 150% en annan?
Gud, vi är så jävla lika du och jag. Alltså min psykoterapeut. Gud, låt säga. Ja, men du då? Men gör då?
Nej, men hon sa, kan inte ni ha ett specialavsnitt?
Nej, men hon sa exakt samma sak till mig. Att jag så måste lära mig. För mig är det så här väldigt svårt att typ låta någon annan göra något. För att jag vill känna mig lat liksom.
Exakt, ja. Eller lämna över vissa grejer.
Ja, men precis. Ja. Och då blir man ju uppkäkad. Men man måste ju tänka på att man ska hålla i det långa loppet.
Mm.
Så man får ju bara släppa lite på den där prestigen man har inombords. Liksom.
Jo, exakt, men samtidigt tycker jag att det där är lite svårt. Jag kan tycka att jag har blivit mycket mer så här känslokall sen jag började jobba som sjuksköterska. För att man... Nej, men jag vet inte. Jag stänger av mycket mer och jag är inte alls lika engagerad i... Jag var ju väldigt engagerad i så här... Eller engagerad, nu lät det som att jag gjorde jättemycket. Det gjorde jag inte, men mer... Nej, men så här, ute, pratade alltid med så här hemlösa och missbrukare och så här, ville jobba ideellt och alltid hjälpte till om jag såg någonting på stan. Nu, alltså så här,
nej, men energin räcker ju inte till.
Nej, jag orkar ju typ inte. Jag försöker, alltså det är klart, om det skulle hända något på stan, det är klart jag inte bara går förbi. men jag är kanske inte den som kutar dit liksom. Nej. Utan så här, är det redan några där så tänker jag att ja,
man kanske tar en paus också.
Ja, men för att man typ ägnar mer än alltså ja, men så här, nästan 100% av sitt liv till att ta hand om människor.
Ja, jag tänker att jag kan ta hand om den där personen imorgon när jag är på jobbet.
Ja, men nej men det låter ju så jävla hemskt. Det är som du säger, jag tycker också ja, att jag har blivit mer känslokall. Jag har svårt att få kontakt med mina är så här, jag har svårt att känna saker för alltså så här, ja okej, jag kan tycka att vissa saker berör ju mer än annat. Men man har, det är också väldigt spännande det här hur man lär sig att bara så här, vifta av sig saker. Så ja okej, nu fick han cancer. Nej men det berör inte mig.
Ja han dog, ja. Vi fixar till honom det här. Så det blir fort, tråkigt.
Nej men det är sjukt
för att man... Nej men för att man orkar ju inte hålla på och känna sånt där hela dagarna. Nej, det skulle
inte men det går ju inte. Vissa grejer måste man ju skjuta ifrån sig. Ja. Absolut.
Okej, om du skulle säga Maja lite, vi ska börja runda av säcken, men om du skulle säga
runda av säcken. Fan du och din jävla uttryck alltså.
Knyta ihop säcken.
Ja.
Okej. Precis. Runda av.
Runda av.
Runda av. Men jag gjorde ju det. Jag satte ihop dem.
Ah, okay.
Runda av knutsäcken. Nej men okej. Okay. Nej men om du skulle säga det roligaste som du tycker på ditt jobb.
Nej men jag tycker ju det är fantastiskt att möta alla dessa människor som man gör varje dag. Och alltså roligaste. Men jag tycker typ det häftigaste med mitt jobb är att jag möter människor som liksom har typ de svåraste sjukdomarna som man kan få. Och ändå så är många hoppfulla och liksom så trevliga och liksom godhjärtade och bara så häftiga trots att de liksom lider av det som de lider av. Och det tycker jag är så imponerande. Så jag tycker nog det är det häftigaste, men roligaste kanske.
Jag fattar vad du menar, för att jag tror att det är många som får den här som vi alltså, att man kan möta sån jävla livsglädje hos folk som har fått sjukdom, alltså så här, som att man
precis
vaknar till liv.
Ja.
Många säger det att det blev en så här reality check.
Mm.
Okej, och vad är det absolut tråkigaste, jobbigaste, svåraste på ditt jobb?
Mm. Det är nog så här, ja, jag vet inte. Jag menar unga, yngre personer som kommer in. Eller liksom lite yngre personer som har små barn som kommer in och får en diagnos som kanske kommer innebära att de inte har så många år kvar att leva. Det är alltid lika tufft och det kommer nog alltid vara.
Ja, okej. Okay. Maja, det har blivit dags för dig att presentera veckans första hjälpen.
Mm. Okej, och då tänkte jag så här. I och med att man som människa kan få lite olika konstiga symptom ibland, som typ stickningar i händerna och domningar i fötterna och allt vad det kan tänkas vara. Och då tipsar jag er att inte googla på era symptom.
Alltså bästa tipset.
Ja, faktiskt. Jag har själv gjort det. Det var inte bra att jag gjorde det, om man säger så.
Nej men faktiskt, för det är ju verkligen så här, och så här diffusa symptom. Som man bara säger, okej,
okay, du har
cancer. Domningar
är det sämsta.
Ja men liksom om man googlar på så här domning i tån, då är det liksom tumör i tån typ man får upp. Ja men det är inte bra liksom. Så undvik det gärna.
Och vad gör man istället då? Om man känner att man säger, okej, jag har domningar i händerna och jag...
Ja, men då ska man ju förstås, om det pågår under en längre tid, så är det bra att utreda det.
Ja.
Men då kommer man kanske till Maja.
Ja, precis.
Då får man gå till doktorn och inte till Google.
Nej. Precis.
Ja. Bra, bra. Och vi fortsätter.
Mm.
Maja in the house. Veckans ord.
Okej, i och med att vi har pratat mycket om ALS idag så tänkte jag berätta för er vad det står för. Nämligen amyotrofisk lateral skleros.
Wow.
Wow. Det kunde verkligen inte
jag. Och det här måste jag bara fråga. Lateral, vi pratade om det här om dagen. Det är ju ett jävligt konstigt ord. Vad är lateral? Är det utsidan?
Det har man ju lärt sig någon gång. Lateral infarkt kan man ju ha.
Men lateral, vänta, jag måste googla för att jag är lite osäker på lateral. Vad
det blir veckans ord bonus.
Mm. Lateral.
Lateralt.
Var det komplicerat? Fan, det var ju skitsvårt. Lateralt tänkande är ett otraditionellt... nej, det var inte det. I riktning bort från kroppens mittlinje.
Va? Du kan det ju vara överallt.
Men är det för att symptomen på något sätt? Nej, nu går
jag. Nej, men okej, vi släpper det där.
Ja.
Om det är någon som vet vad lateral betyder i den här meningen, alltså i ALS-meningen, så får man gärna informera oss om det.
Maila gärna till sköterskepodden.com.
Ja, sköterskepodden@gmail.com eller gå in på Instagram, sköterskepodden eller Facebook.
Ja. Precis.
Ja. Men bra! Nu säger vi tack och bock, för nu ska vi dricka vin.
Ja,
ja.
Det ska vi.
Blir det fest med rosé här i Casa Trujillo. Tack Maja för att du kom hit
tack
idag.
Tack så mycket, det var jätteroligt.
Tack Majson.
Puss puss.
Puss puss.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.